Ja, det är Åke Sandin det här och följer förstås Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio Tuff. Det är nummer 1470 i följd. Den hörs från 15 juli i 3 veckor, inte två. Så nästa 1471 kommer först den 5 augusti och det hörs på 91,4 ett par gånger per dygn. Men när som helst kan man lyssna på det på datorn www.tyresoradion.se. Programmet i största korthet. Ja, hela 17 rosor delas ut och berömmet motiveras kortfattat. Jag och Åke Sandin resonerar om 80-talets vilda och mycket omskrivna jakter på främmande ubåtar. Hur de avslöjades som hysteri och falsarier och att dagens Ryssland är något annat och mindre än Sovjetunionen. Om dagens beskyllningar för nervgas och att NATO har 14 gånger större militärmakt än Ryssland. Men först 22 sekunder, Louis Armstrong.
Old Stacy Brown. Lovers aid in France. When they swing to romance. Because it's all so good. Yes, Stacy Brown.
Ja, dags för att dela ut veckans rosor från Radio Tuff. Och de blir väldigt många. Den första ger jag till Etiopien och Eritrea som nu har öppnat fredsdörren efter att under 2 decennier legat i konflikt. Ett krig mellan länderna 1998-2000 kostade 80 000 människor livet och sedan dess har man tvistat om ett gränsområde. Nu har den reforminriktade etiopiske premiärministern gjort ett besök hos den eritreanske presidenten. De har kommit överens om att äntligen sluta fred och öppna gränsen mellan de båda länderna. Medan Etiopien är ett av Afrikas folkrikaste länder med en befolkning på över 100 miljoner människor har Eritrea bara cirka 6 miljoner människor. Och sen rosor till de tuffa aktivister som fortsätter i sommar med det integrationsprojekt som nu hållit på varje onsdag sedan i höstas. Tillsammans med unga nyanlända från Etiopien, Eritrea, Syrien och Afghanistan har de i sommar bland annat guidat de unga i Gamla stan och berättat om Stockholms äldsta historia. Sedan har de läst och pratat om skärgården, hur den bildades och hur den ser ut idag. En onsdag gjordes en båtutflykt till Vaxholm där de strosade runt och njöt av hamnlivet och de fina gamla träkåkarna med snickarglädje. Från Vaxholm åkte de hem med Storskär, ångbåten som är mer än 100 år gammal. Det var en väldigt fin tur hem genom skärgården i kvällssol och de kunde sitta ute på däck och passera alla små öar och vackra sommarnöjen. De fick också gå runt i maskinrummet och titta, vilket var mycket uppskattat. Tuffordföranden Lisa Norgren Benediktsson sammanfattar så här. Citat. Det är väldigt roligt att få följa dessa unga människors utveckling, både vad gäller språket och anpassningen till det nya landet. De är mycket ambitiösa och de allra flesta har lyckats hitta sommarjobb. Någon har redan fått fast arbete och flera andra är i full färd att utbilda sig till undersköterskor. En efterlysning om någon kan tänka sig hjälpa till med övningskörning är det mycket välkommet. Slutcitat. Sedan ros till alla solidariska människor som enligt den stolta folkrörelsetraditionen blir medlemmar i Tyresö U-lands- och fredsförening Tuff. Genom att få Tuff plus 0 16 01 37 6 sätta in 200 kronor och kanske för annan på samma adress, familjemedlem alltså, 80 kronor. Varmt välkommen som medlem i TUF, Tyresö U-lands- och fredsförening, genom en insättning på plusgirot 16 01 37-6. En ros till konsultbyrån Reputation Institute som i sin årliga undersökning ber personer i de 55 länder i världen med högst BNP ranka länder efter rykte. Det visar sig att Sverige har klättrat från tredje till första plats sedan förra året och är nu landet med bäst rykte i världen. Sverige uppfattas som ett säkert, jämlikt, miljömedvetet land med progressiv social och ekonomisk politik. Enligt svaren i undersökningen är svenskarna dessutom trevliga och välkomnande, skriver Vagabond. På andra plats kommer Finland, följt av Schweiz, Norge och Nya Zeeland. Sen ros till Järvaveckans grundare Ahmed Abdirahman som var sommarpratare på radion den 1 juli. Tillsammans med sin mamma och bror flydde han som 11-åring från Somalia, bland annat undan terrororganisationen Al-Shababs härjningar. Han upprörde sig över dess vana att döda muslimer fast de själva gjorde anspråk på att vara islamistisk. På radion sa han bland annat, citat, jag vill prata om hur lätt det ibland kan vara att bryta segregation och utanförskap. Det kan räcka med att se någon i ögonen och sträcka ut handen. Sen en ros till Sveriges Television som den 10 juli visade ett program om de tittarstormar som upprört tittare. Bland annat visades Per Oskarssons framträdande i familjeprogrammet Hylands hörna annandag jul 1966. Då strippade han av sig alla kläder så när som på sista paret kortkalsingar. Samtidigt talade han barnsligt om vad som hände när pappas kiss fördes in i mammas kiss. Detta väckte en enorm folkstorm. Han var då bosatt i Tyresö och en av de första som gick med i TUF. När vi TUF sedan bildades 2 månader senare, februari 1967, drog han massor av folk till det konstituerande mötet. En ros till OPCW, organisationen för förbud mot kemiska vapen, som nu slår fast att det inte finns några bevis på att nervgas användes vid attacken i syriska staden Douma i april. Douma utanför Damaskus blev befriat av den syriska regimens armé från rebeller i april. Genast meddelade västs media att regimen hade använt nervgas mot barn och andra civila. Det var alltså en propagandalögn. En ros till vapenvilan mellan de stridande i Dara-provinsen i södra Syrien. Avtalet innebär att rebellerna ska lämna över sina vapen till den syriska regimen och att strategiskt viktiga områden längs den jordanska gränsen lämnas över till regimens styrkor. En ros till brittiska tidningen The Guardians kolumnist Simon Jenkins som kommenterar att 2 nya människor i England nu drabbats av det dödliga närgiftet Novichok. Han frågar redan i rubriken, if the Novichok was planted by Russia, where's the evidence? Om Novichok används av Ryssland, var finns bevisen? Han kan inte hitta några bevis på den ryska skulden. Professor Anders Rommelsjö skriver på sin blogg inge.se, citat, varför skulle Ryssland ha intresse av att förgifta ett medelålders par i Storbritannien då hela världens ögon är riktade mot Ryssland? Inte kan det väl ha samband mellan ett framgångsrikt fotbolls-VM och Trumps möte med Putin? eller ren tillfällighet, slutcitat. Och Rysslands ambassad i Nederländerna uttalar, citat, hur korkad tror de Ryssland är som påstås använda Novichok mitt under VM i fotboll, slutcitat. Till en rosen till de många amerikaner som såsom liberala aktivister, föräldrar och förstagångsdemonstranter som har börjat demonstrera i en lång rad städer i USA. Den gemensamma nämnaren är att pressa Donald Trump till snabbare återförening av de familjer som skilts åt efter att ha passerat gränsen till Mexiko. Och sen en ros till amerikanska tidningen New York Times som uppger att president Trump skrivit personliga brev till ledare i Norge, Tyskland och flera andra NATO-länder. Där han återigen uttrycker sitt missnöje över att många medlemsländer inte har når målet att spendera 2% av sin BNP på försvarsbudgeten. Till Tysklands Angela Merkel skriver Trump, citat, det börjar bli allt svårare att rättfärdiga för det amerikanska folket att vissa länder inte delar NATOs kollektiva börda. Slutcitat. Observera att de europeiska NATO-länderna satsar 4 gånger mera på sin militär än Ryssland. En ros till förre utrikesministern Hans Blix och förra ambassadörerna Rolf Ekéus, Sven Hedman, Ulf Hjertlosson och Christer Kumlin som i Svenska Dagbladet bland annat skriver, citat, Sverige och Finland har genom sin säkerhetspolitik grundad på militär alliansfrihet under hela efterkrigstiden kunnat bidra till lugnare förhållanden i Nordeuropa än annars skulle ha varit fallet. Låt oss tillsammans med våra nordiska grannländer fortsätta med en sån politik, vilken också har starkt stöd i våra befolkningar. En ros till de som tvivlar på nödvändigheten av att Sverige snart är med i NATOs största övning sedan kalla kriget. Övningen går under namnet Trident Juncture och involverar 40 000 soldater, 70 fartyg och 130 stridsflygplan. Scenariot är att Norge utsätts för ett anfall varpå övriga alliansländer kommer till undsättning. ÖB Mikael Bydén anser den vara den mest prioriterade övningen i år, som man säger. En ros till Sven Hildman som i VLT-tidningen bland annat skriver, citat, ett krig i Europa med Ryssland som en av deltagarna skulle bli helt förödande, inte minst för Ryssland. För en utomstående betraktare ter sig krigshysterin hos ledande svenska medier och opinionsbildare som obegriplig, även om man diskonterar den inrikespolitiska kontexten. Det ständigt svenska talet om hotet från Ryssland blir som att måla fan på väggen. Det förändrar den traditionellt fredliga ryska synen på Sverige som har ett stort säkerhetspolitiskt värde för oss och riskerar i ofärdstider att dra oss i fördärv. Slutcitat. En ros till läkaren och palestinakännaren Gunnar Olofsson som bland annat skriver, citat, nyligen avvisade det israeliska parlamentet ett förslag om att göra Israel till ett land för alla dess medborgare, alltså även för de drygt 20% som inte är judar. Över 500 lagar diskriminerar idag öppet Israels icke-judiska befolkning. Och fler lagar tillkommer hela tiden. Rasism och apartheid finns i hela tiden närvarande och genomsyrar det israeliska samhällets slutstat. Olofsson påminner också om att Israel är Mellanösterns enda kärnvapenmakt och erinrar om att Mordecai Vanunu Ingenjören som avslöjade Israels hemliga kärnvapenprojekt i Dimona kidnappades av israeliska agenter i Rom 1986 och tillbringade sedan 18 år i israelisk fängelse, varav 11 år i isoleringscell. Efter frigivningen lever han fortfarande under övervakning, har stora rörelserestriktioner och får inte resa utomlands och inte ens träffa vem han vill. Vanunu har sökt politisk asyl i flera olika länder, bland annat till Sverige, en vädjan som hittills klingat ohört. Och sen en ros till Ship to Gaza, som är fartyget Freedom och två andra fartyg nu stävar mot Gaza för att ännu en gång med icke-våld visa solidaritet med det palestinska och instängda folket i Gaza. Årets seglast följer efter ännu en ohygglig period för människor i det inneslutna Gaza. Under de senaste 15 veckorna har över 130 palestinier dödats av israeliska krypskyttar som ett svar på demonstrationerna under mottot The Great March of Return. Över 4 000 har skadats, många livshotande. Över 40 har fått sina ben amputerade. Det var slutet av veckans rosor ifrån Radio Tuff. Ofta hörs det i svensk press av journalister som tydligen lyssnar för mycket på militären att Sveriges läge idag har försämrats. Läget i Östersjön är allt sämre. Men vi som minns hur det var på 80-talet, vi kan inte hålla med. Då fanns Sovjetunionen, som var väldigt mycket större än nuvarande Ryssland. Förutom sydkaukasiska republiker idag som Uzbekistan och Kazakstan, så tillhörde de Sovjetunionen. Ukraina, Vitryssland var sovjetiska delrepubliker. Och Estland, Lettland och Litauen var under Sovjetunionen. De är idag självständiga, tack och lov. Men de ligger i Östersjön och de är med i NATO. Och Warszawapakten som Sovjet ledde, dess motsvarighet till NATO, omfattade också Polen som har kust i Östersjön, Östtyskland likaså och många andra gamla Warszawapaktsländer är idag NATO-länder. Då på 80-talet när Sovjet behärskade stora delar av Östersjöns stränder. Idag är det bara två gluggar de har inne vid Finska viken och Kaliningradområdet som delvis, nästan helt, är en enklav mellan NATO-länderna Polen och Litauen. Men nu är det fortfarande farligt, säger man. Och om man jämför med Rysslands militära utgifter med NATOs, så finner man att NATO är 14 gånger starkare än Ryssland. Och de europeiska NATO-länderna som Trump nu kritiserar för att satsa för lite på sin krigsmakt, de är tillsammans 3-4 gånger starkare än vad Ryssland är militärt. Räknar man med USA, och det ska man göra när det gäller NATO, så är NATOs militära styrka cirka 13-14 gånger större än Rysslands. Under 80-talet matades vi ständigt med kränkande ubåtar i braskande rubriker och helsidor i våra tidningar. De var första nyhet på radio och tv. Under många år drabbades det annars så sansade svenska folket av ubåtshysteri. Nästan allt i Östersjön kunde med mediernas hjälp tolkas som hotfulla sovjetiska ubåtar. I efterhand visade det sig att ubåtarna, de så kallade ubåtarna, hade varit läckande avloppsrör i Hammarbyhamnen, timmerstockar och stenar vid Vaxholm, finländska boxerbåtar vid Töre, undervattensskär vid Hävring och vilken kryssning av vattenytan som helst. Och ljud som påstås komma från kränkande ubåtar visade sig vara minkar eller pruttande silla. I det sammanhanget vill jag erkänna min förtjusning i Amanda. Nej, det är ingen vanlig gubbsjuka, för hon var faktiskt en 100 år gammal galeas som upphetsade journalister åkte med vid Horsfjärden 1982. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, gjorde en analys av ljudupptagningen från den vilda jakten på dessa förmenta ubåtar. En inspelning på 3 minuter och 47 sekunder ansågs vara beviset för en rysk eller sovjetisk ubåt. Men, och det skulle, beviset skulle hålla i nästan 26 år. Det var då man avslöjade att ljudet sannolikt kom ifrån gamla Amalia, den galeasen som transporterade journalister. Det tog ett par decennier innan mera trovärdiga journalister nyktrade till. I 2009 så skrev Svante Nykander, Dagens Nyheters chefredaktör under 80-talet, följande bland annat i Dagens Nyheter. Citat, att höga militärer undanhöll regeringen bevisning av vikt för de frågor som skulle utredas, det får marken att gunga under fötterna. Det var inte lätt, det var inte lite de ställde till med. Sverige gjorde bort sig, vår utrikespolitik var inte längre trovärdig. Ubåtstvivlaren Lennart Bodström försatte sin ohållbara situation som utrikesminister. Och dagen efter, Nykander, skrev en annan framstående publicist, Sune Olofsson, i Dagens Nyheter under rubriken Carl Bildt vilseledde allmänheten om ubåtarna. Bland annat följande citat. Många av oss journalister som bevakade ubåtsjakterna på 80- och 90-talen förvandlades till okritiska patrioter när den sovjetiska ubåten U-137 gick på grund i Karlskrona skärgård. Att sedan vissa journalister som försökte att resa motbilder och följa det kritiska journalistiska uppdraget stämplades som nästintill landsförrädare är mer än skrämmande, skrev alltså Sune Olofsson. Det man ständigt nu klandrar Ryssland för, det är annekteringen av Krim från Ukraina 2014. Och det var ett folkrättsbrott. Krim ligger vid Svarta havet, vars västra kust domineras av NATO-staterna Bulgarien och Rumänien, och vars hela södra kust upptas av NATO-landet Turkiet. Krim hade varit ryskt i många herrans år, tills dess att Chrusjtjov, sovjetledaren, 1954 gav bort det till den ukrainska sovjetrepubliken. Och befolkningen på Krim är mestadels ryssar. Och det efteråt så visade sig att det var ett folkrättsbrott. Men att bara två människor miste livet, en ukrainare och en ryss. Och att krimborna till största delen gladde sig åt att få tillhöra Ryssland istället för Ukraina. Om vi jämför det med det stora folkrättsbrottet som Storbritannien och USA utförde när de invaderade Irak 2003, så får man en viss uppfattning om folkrättsbrottet. Det motiverades med lögnen att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. Det hjälpte inte att FNs vapeninspektör Hans Blix var i Irak och konstaterade att det hade man inte. I England sa man upprört att Irak kunde förstöra England på en timme. Och så man invaderade med flygbombningar som ledde till tiotusentals irakers död. Och man hade också sagt att Irak var ett tillhåll för Al-Qaida och andra radikala extremiströrelser. Det var det inte, men det blev det genom det här kriget. IS, Islamiska staten, växte så småningom fram i Irak, och det har ju varit ett elände i många herrans år i Irak med hundratusentals dödade människor. Om man jämför det med de två som dödades på Krim, så får man en viss uppfattning om det hela. Men för sitt övertagande eller återtagande av halvön Krim 2014 blev Ryssland utsatt för sanktioner från många länder. Inga sanktioner utfärdas mot USA och Storbritannien, vad de än gör och hur många hundratusentals människor som kostar livet av deras brott mot folkrätten. I år har ju nervgaser varit på ropet. Det började väl med att ex-spionen Sergej Skripal och hans dotter förgiftades av Novichok. Ett nervgift som uppfanns i Uzbekistan på den tiden. Uzbekistan var en del av Sovjetunionen. Och Ryssland fick förstås genast skulden. Det finns inga bevis på hur de gjorde och varför de skulle mörda Sergej Skripal. Han hade fängslats, suttit i fängelse i Ryssland från 2004 till 2010. Då i en fångutväxling lämnades han till Storbritannien. Och i 8 år har han alltså levt där. Han överlevde liksom dottern förgiftningsförsöket. Varför kunde man inte ha tagit livet av honom i så fall när han var i Ryssland i fängelse? Varför skulle man göra det många år senare? Inga som helst bevis finns för det. Och i dagarna, för någon vecka sedan, kom ett nytt sånt här fall som kostade en kvinna livet. Men hennes partner, han klarade sig tydligen. Och hos honom har man funnit en liten flaska med just Novichok. England har genast gått ut med att anklaga Ryssland utan som helst bevis för att ha satt igång den här förgiftningen också. Varför man skulle döda 2 stycken engelsmän utan att det finns anledning, det är väl svårt att förstå. Inga bevis för det heller. Nervgift har också anklagats, har Assad-regimen i Syrien anklagats för att använda. i Doma för här om månaden. Doma ett en förort till Damaskus som befriades från terroristliknande rebeller. Så när de hade klarat det, regimen, så kom det genast anklagelser mot den att ha förgiftat en massa civila, 40-50 stycken, med nervgift. Men i dagarna så har organisationen för förbud mot nervgifter sagt att de inte kan hitta något nervgift i Syrien. Och varför skulle Assad och hans ryska rådgivare vara så korkade att de så fort de har besegrat och, eller befriat, som de säger, någon del av Syrien använder nervgift som någon slags triumferande sak. Det verkar väldigt otroligt. Så att det är väl bara att vänta och se. Det kanske tar någon decennium innan de här anklagelserna mot Ryssland försvinner och det bevisas att det inte var dem. Vi får vänta och hoppas att riktiga bevis kommer. Skripals förgiftning ledde till att hundratals ryska ambassadtjänstemän utvisades, de flesta från England och USA, men också från många europeiska EU-länder. Bland annat en också ifrån Sverige. Jag vädjar till er att om ni har något bevis på att Ryssland var skyldigt till förgiftningen av paret Skripals, så ska jag gärna i Radio Tuff ta tillbaka mitt tvivel. Men tills det inte finns några bevis på det, så kommer jag att fortsätta att tvivla.